Den kan du sänka.
Där någonstans då. Du pratar du, Anders?
Jag pratar så här. Hejsan, hejsan.
Lite lägre.
Hejsan, hejsan.
Lägre.
Alltså.
Lägre. Alltså, den.
Ska jag gå ännu lägre? Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Okej då, nu är det bra. Toppen.
Läge, nu kan jag inte läge.
Alltså, nej, vänta, hallå. Nu har du gjort något med mitt ljud. Det är, nu är det inget bra för mig här.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning, en VIP-lounge som inte hörs i radion, där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcaster så får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension. Kom ihåg att du alltid kan skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på era problem. Dagens panel idag, Josefin Crafoord, Hasse Brontén och Linda Lindhoff. Välkomna!
Tackar. Hello,
tackar, tackar. Hey, hey.
En kort prestation för att sätta på kartan. Hasse Brontén, du har nyligen startat podcasten Snutsnack.
Yes.
Vad handlar den kort?
Det är, jag har en gäst, jag är ju före detta polis. Jag har en gäst som är polis eller har varit polis som jag vill ska berätta. Ta med sig en historia ur sitt polisiära liv som har påverkat dem. Sån där historia som kommer tillbaka efter flera år. Och det är jättespännande historia. Lite för att bredda liksom synen på vad en polis jobbar med.
Kul, intressant. Mm. Linda Lindhoff, dig känner vi igen från Bondesökerfru.
Ja.
Avsnitt 7 på onsdag.
Mm.
Går det bra?
Det går
liksom snarare
till.
Ja,
det är gåshud och svett i pannan.
Gåshud och svett i pannan. Ja,
och lite överallt, ja.
Är det ett skämskudd ibland till och med?
Nej, jag menar svett för att man är liksom het och härlig och vill. Så, bönderna vill alltså.
Ja. Fortsätt du så innan du är in dig.
Nu har vi pratat att Josefin är singel här också. Och du också, så nu öppnar det nya möjligheter.
Det gjorde vi innan micken var igång, så vi behöver inte outa det på en gång till. Så Josefin, du är här såklart.
Ja,
ja, en stor profil i kanalen.
Så trevligt faktiskt.
Äntligen söndag har du med Rickard Olsson.
Ja, det har jag, nu hörs jag på söndagar efter Dilemma faktiskt. Så att, det är ju himla nice. Och så kör jag på Svensk Pop och kör min gamla podcast också, ihop med Josefin.
Ihop med Josefin.
Yes, lyssna på Radio Play.
Podcaststjärna.
Ja, oh, jag älskar när du säger det. Då blir jag lika het som Linda.
Allt med stjärna är bra.
Eller hur? Mm,
det är bra.
Hasse Brontén, du har avslöjat här innan att du hade ett dilemma som du har ruvat på. Berätta.
Så här är det. Vi går tillbaka i tiden. Inte så långt. Men jag har ju två bonusbarn. En 3-årig tjej och en 6-årig tjej. Och det har varit mycket snack om hamster.
Mm-hmm. Och jag är
i familjen så att säga, va? Då har det varit mycket hamstersnack. Och jag har sagt blankt nej. Det blir ingen hamster, har jag sagt. No hamster, jag sa det även på engelska. Vi förstår att det var extra tydligt. Tidsklipp, jag står och håller en hamsterbur, bär in den i lägenheten. Och nu har vi då en hamster hemma. Man kan säga att
Vad hände?
Nu är den här jävla hamsten, va? Den
du får inte säga jävla, inte säga jävla.
Jo då, det
sa du två gånger, Linda.
Nu är den här hamsten.
Jag menar jävla hamster.
Den är ganska värdelös, kan jag säga. För att den sover hela dagarna. Den syns inte. Den syns inte överhuvudtaget. Det är någon spån där inne och så. Sen så luktar det hamster. Och sen på natten så gnisslar, då börjar det springa ett sånt där hjul, va? Då börjar det så här, wik, 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 wik. Och då går jag ut och tänder. Då springer den in och gömmer sig då. Mm, ja, så går jag och lägger mig igen och så dröjer jag ett tag. Så då är dilemmat här. Jag kan inte säga så här, jag kan inte döda hamsten.
Nej, det kan du verkligen inte.
Men kan så att säga hamsten försvinna?
Okej.
Dö.
Kan den få någonting som gör att den somnar?
Det kan den verkligen absolut inte någon gång i livet.
Du menar du ska spela i lite Citroen?
Nej, men kan man råka ge den kanske en Alvedon? Jag vet inte vad de inte tål. Men den lever egentligen bara 9 månader.
Men skulle du må bra då? Eller hur skulle det kännas för dig att mörda en hamster?
Nej, men alltså det är inte mord. Alltså, för tidig insomning.
Mord måste vara uppsåt, eller hur? Så du måste...
Ja, det ska vara utan uppsåt. Jag kanske halkar in någonting.
Okay. Hur ska du förklara för barnen?
Att den kanske var äldre än vad vi trodde när vi köpte den.
Du ska titta dem i ögonen och säga allt detta.
De lever ju bara 9 månader. Den kanske var 8 månader när vi köpte den.
Jag har halv till och med.
Jag kan ju säga så här. Min son har haft en hamster. De kan leva mycket längre. Den blev över 3 år. Och jag...
Nu dog Hasse lite grann.
Nej, men den blev över 3 år. Men grejen är så här, jag märker ju att ni har ju inte läst på om hur man ska göra med en hamster. Alltså, för det första måste man ju underhålla hamstern. Alltså, man
för
måste...
att göra med för att den ska leva eller för att den ska somna?
För att den ska hålla käften på natten.
Okej.
Okay. Ja. Leka med den på dagen så den sover på natten.
Ja, det är som med barn. Alltså, man måste göra så att de blir riktigt trötta. Så
alltså,
de
du måste ju se till att dina barn, för det är ändå de som har tjatat till sig hamstern. Mm. De måste... få hamstern tam. De måste gosa med den, klappa den. De måste få bli bitna några gånger. Och
alltså det gör de tar upp den sådär på dagen.
Och det funkar eller? De kan...
Ja, men man kan få fejka att man bor i Tokyo så att det blir helt omvänd dygnsrut. Sätt upp såhär neon.
Eller Peru, för där äter de dem.
Mm. Just.
Jag har faktiskt käkat en gång i Peru.
Men man bjuder hem en familj från Peru.
På hemlagad hamster. Mm.
Nej, och så råkar de tillaga den när vi...
Det luktar gott, säger de när de kommer in där.
De ska ju känna i buren.
Det är ju en jättebra idé. Ja. Det är faktiskt den bästa idén hittills.
Pissa tomatsalsa.
Vad säger Linda? Kan du addera någonting där?
Nej, alltså jag kan förstå dilemmat i det här.
Okej, tack.
Barnen har säkert mer eller mindre övergett hamstern och du är själv och tar hand om den och det är du som hör den på natten och det stör dig och det luktar hamsterkiss. Jag förstår. Men det går inte att göra sig av med den på något sånt brutalt vis. Däremot så kanske du kan ge bort den till ett annat barn som vill experimentera med den i ett tag, inte experimentera med men leka med sådär. För att de kanske inte knyter an till en vuxen eller till barn på det viset att det blir sorgligt för hamstern att lämna ert hem, tänker jag. Då kan man ge den till någon annan som skulle uppskatta den och älska den.
Men i det här fallet känns det som att ingen uppskattar någonting. Hamstern kan ju inte uppskatta att vara i en bur och bara vara inlåst och sen gå runt ett hjul. Och ni uppskattar inte hamstern.
Men så samtidigt vill han säkert leva.
Situation. Kanske, ja, fast ja.
Eller, finns det inga som gör såna här wet jobs fast för hamstrar?
En CIA operativ som har gått rogue.
Men en idé är ju att du så att säga tar ut hamstern, uppmuntrar barnen till att ta ut hamstern mycket och typ ha den i vardagsrummet. Och jag lovar dig att de kommer, typ om de sitter och gosar med hamstern när de tittar på tv, så kommer de glömma att de gosar med hamstern och då kommer hamstern springa iväg.
På balkongen är min tanke.
Ja, precis.
Och nej, är du på hans linje nu? Ska du ta död på hamstern?
Nej, men egentligen inte, för jag är en otrolig djurvän och jag vet att egentligen är den enda lösningen på det här, det är att låta ungarna, tvinga dem att byta på buren. Ta inte den uppgiften. Säg, det är ni som vill ha hamstern, ni måste byta. De kommer tycka det är så vidrigt att byta på den här buren varenda gång med kisset och bajset och det. Och så får de ha hamstern så länge den lever. Sen när den väl dör, då kommer de aldrig mer vilja ha en hamster. Så är det bara.
Okay,
då vill de ha en hund. Och en hund är kul. En hund är kul.
En hund är ju kul.
Och en katt också, men en hamster är värdelös. Det håller alla med om.
Fast vi hatar inte hamstrar i den här panelen ändå.
Nej, jag älskar alla djur utom kaniner, men
Hat är ett starkt ord.
Men en hamster är ju en råtta utan svans. Kan jag vara ens om det?
Ja, det
fast faktum är att jag vill ändå försvara hamstern här. För att man kan lära dem saker och så. Men de
kan man inte.
Det kan
göra.
Man visst.
Det kan bli din nya hobby.
Och vet du, de är
jättekul med hamster.
Men har du provat att släppa ut den så den springer omkring och den gör såna här små rullningar? Alltså den gör som små karaterullningar. Det är skitkul.
Alltså jag är noll engagerad i rullningar.
Hur kul är det egentligen?
Ja, men vet du, det är roligt. För den gör, det ser
varför
ju...
det är kul att se råtta som rullar runt
men
på mattan?
Men tänk dig att den har en liten så här
liv,
karaterdräkt. Ja, men jag har inte så här jätteroligt liv kanske.
Ska man klä på den?
Nej, men jag menar, du får ju tänka dig in att den har ett litet svärd med lite karaterdräkt. Och hur han kutar runt
på Josefins linje, underbart.
Ja, men alltså det är faktiskt underhållning på hög nivå. Jag skulle
död
säga att
genom utmattningen, är det du?
Ja, att den tränar för hårt.
Nej, jag köper en till.
Ja, men då,
så de kan göra konster ihop.
Men det kan vara en bra idé, för de ska tydligen inte vara två.
Nej, då dödar de varandra, så där har du en lösning i sig.
En i taget ändå, då är det en kvar.
Nej. Är det bara jag, eller tycker ni att ni har hittat en lösning? För jag tycker inte det.
Nej.
Nej. Jag får leva med story of my life. Inga av mina problem löser sig.
Det finns ett problem här, och det är att du är en mes.
Alltså
du,
ja, det kan jag hålla med om.
Du måste vara mer stringent, heter det så, när man... I och med att du säger till dina barn då att de ska ta hand om hamstern, de ska ha buren i sitt rum, de ska byta kisset och bajset, allt ska de sköta.
Ställ krav på ungarna.
Okay.
Ja. Och inte ta död på den.
Nej.
Men den kanske somna.
Nej, men det kommer han göra efter 3 år.
Hur vem vänder vrider på det så är du i Halmstadträsk.
Ja. Ja. Alltså.
Tack så mycket. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen. Jag och min man har varit gifta i nästan 10 år och vi har 3 barn ihop. Vi pratar mycket om att försöka spara pengar till en kontantinsats för att köpa ett boende. Vi planerar att lägga undan en stor del av våra pengar. Men sen är det som dag och natt. Han får infall och köper teknikprylar och spel för nästan hela sin lön. För honom är det ingen konstigt. Han är så van att det är efter för sina infall. Sen gnäller han om hur svårt det är att spara pengar. Jag har separerat vår ekonomi för att göra det tydligare, men han lyckas ändå inte spara något på sitt konto. Jag vill också ge efter för mina infall och köpa saker, men jag tänker långsiktigt. Problemet är att det känns så trist att spara när jag får dra hela lasset själv för att min man inte klarar av att spara. Vad ska jag göra, undrar Pernilla. Vad säger Linda?
Oj, ja alltså... Det här med att prata, det har vi ju sagt många gånger, att det är ju det viktigaste av allt. Hon måste ju säga vad hon känner. Det är fruktansvärt att han spenderar alla sina pengar på sina saker, sina prylar som han vill ha, om de drömmer om ett gemensamt boende eller att flytta därifrån. Det blir ju jättekonstigt. Mm. Då har de ju inte samma gemensamma dröm. Men sen kan han ju också vara väldigt svag i köttet. Mm. Han kan ju vara en sån som faktiskt inte kan hålla sig.
Han har dålig pulskontroll.
Ja, svag. I köttet.
Svag i köttet.
Ja. Och det kan ju vara svårt att kontrollera om man är. Ja, det kan betyda mycket annat också. Men han är ju svag för prylarna då i det här fallet. Mm. Och ja, antingen så får hon ju bara ta över hela ekonomin och säga jag håller i kontanterna och jag håller i korten och jag sköter allt det här så länge vi drömmer om samma gemensamma sak, nämligen ett nytt boende. Och då får du lita på mig och så får han hållas.
Mm. Hasse Brontén, vad säger du?
Ja, det här, jag tycker det är supertrist om man ska bråka om pengar om man inte är överens. Och så. Dels, då måste du ha en deal och kanske sätta den på papper till och med. Och bryter du det så får du... Ja, men alltså det kan vara så. För folk, jag menar, man kommer överens om man ska spara till en sån stor grej som boende och sådär. Då får man verkligen sätta sig. Ska vi göra det? Eller, du verkar inte seriös. Om du ska gå och köpa typ en iPad istället varannan månad, då funkar det inte. Vi får liksom sätta upp det. Om inte du klarar det så... Jag har varit i någon så här liknande situation när man ska åka. Så bara, men jag köpte en höstväska.
Men, jaha. Viktiga grejer.
För en kille så är det så här höstväska. Ja, men det var ju 500 spänn liksom. Nej, en höstväska kostar liksom som 3 Thailandsresor. Då, ja, men då...
Ja, det kan den göra.
Ja, eller hur? Och då är man inte riktigt på samma bana tycker jag. Så jag
men kan man säga att det har någonting att göra med hur mycket man tjänar? Om jag tjänar 3 gånger så mycket som dig så kan jag ta 1/3 av min lön och lägga på en höstväska och sen lägga resten till sparande.
Det tycker jag är fullt rimligt. Alltså,
här har vi en person som tänker kortsiktigt och en som tänker långsiktigt och då blir det alltid konflikt. Vad säger Josefin Kaffe?
Ja, vad ska man säga? Alltså, det är fruktansvärt att hålla på och tjafsa om ekonomi och pengar och sånt där. Och här behövs det ju att de verkligen så här snackar igenom vad de egentligen vill. Jag undrar om de egentligen vill ha det här större boendet. Varför ska man ha så mycket större boende bara för att man har 3 barn? Kan de inte bara bygga upp lite väggar hemma? Så
jo, men vet du hur mycket teknik han köper? De måste få plats med prylarna.
Alltså, Josefin, alltså, ja. hon kanske vill det. Det är vi ganska säkra på att hon vill. Men han kanske inte vill det egentligen.
Nej, och samtidigt så är det ju så här att när man jobbar och tjänar pengar och lever lite i nuet och vet att man faktiskt kan få en tegelsten i huvudet imorgon i värsta fall, då är det ju roligare.
Köpa
teknikprylar eller höstväskor eller vad det nu är. Och spara för ett större boende. Det är så tråkigt. Alltså,
Pernilla, Jossan är inte din kompis. Alltså.
Men verkligen.
Nej, jag tycker man kan ha drömmar. Sådär. Hitta det här fina boendet. Det gemensamt boende man flyttar dit och vill inreda ihop. Det är väl en härlig dröm. De här.
Absolut, men jag tror framför allt i det här fallet så är det jätteviktigt att de verkligen kollar av exakt hur mycket och hur länge måste vi spara för att få vårt boende så att det inte bara blir en tidsrymd som aldrig tar slut. Man måste nästan ha ett datum. Det och det året, det datumet, då har vi cashen, boom.
Men måste man inte planera för det också, till exempel ha ett konto som är där öronmärkt pengar för boendet?
Och sen kan det kan ju vara så att han känner att den här summan får han ändå inte liksom, men jag kan inte han kanske måste få spara lite mindre, och då får hon också spara mindre då. Då blir det under en längre tidsrymd då man får spara, men då kan han få lite utrymme och göra lite små spontana saker.
Mm. Det blir ju jättetråkigt, precis som Josefin då säger, att man bara spara, men kommer ingen vart alls. Då är det bättre att man sparar hårt en kort stund och sen pang så köper man
det stora boendet.
Det tror jag
och sen
på.
Så köper man tekniken.
Stenhårt alltså.
Det finns ju folk som sparar tills de coola liksom.
Nej, men alltså, jag fick aldrig ha roligt längs vägen.
I ett nafs så tycker jag vi kom till en konsensus här. Mm. Spara hårt och intensivt.
Jag håller med. Alltså käka nudlar, inga...
Nej förresten, inte så hårt.
Jo,
lite...
Ja, men
då, här
nej, jag tycker, då blir det en utmaning, tänker jag. Det blir lite
ett halvår hårt och sen halvhårt.
Okay.
Ja, som Robinson eller någonting. Alltså att man bara späker sig själv
bara
in i helvete.
Palmhjärta.
Se de här åren som karamellkungen, du plockar vad du vill. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Jag kan inte spara.
Men du vet, när folk säger dynamitspara, den del, de får ändå inte hoppas.
Så har du dynamitspara?
Ja, men typ.
Gud, vad roligt.
Ja, som sen exploderar i ansiktet på honom. Jag förstår inte metaforen.
Nej, jag vet inte.
Men han fick ju någonting ganska osexigt och låta lite småspännande och sexigt. Jag gillar ordet dynamitspara.
Dynamitspara, kom ihåg vad du hörde först. Hasse Brontén ska ha royalties.
Ja, absolut.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Magnus. Jag har passerat 50 och träffade en ny kvinna för cirka 2 år sedan. Jag har jobbat hårt tidigare i mitt liv och hade lyxen att kunna gå i pension för några år sedan. Jag blir ofta häcklad av min flickvän med kommentarer i stil med att du som ändå inget gör. Och vad vet du om arbete eftersom jag inte jobbar om dagarna? Hon vill förändra mitt så kallade slacker-liv. Jag är en man av accepterande natur och vill såklart att hon ska se mig som en bra partner. Så jag försökte förändra mitt beteende. Men hon hittar alltid något nytt att anmärka på. Jag har anammat en mer aktiv livsstil för att inte vara en slacker till exempel. Jag har slutat använda klocka, för om man tittar på den så är man ju uttråkad. Jag har slutat hacka grönsaker hårt, för ljudet av en kniv i skärbräda kan tydligen utlösa en lavin. Jag jobbar som sagt med att förändra mig. Då vräker hon ur sig: du är inte samma man som jag en gång blev kär i. Mina ansträngningar känns hopplösa. Ska jag bara vara den jag är och låta henne klaga, eller ska jag försöka förändra mina beteenden som hon gnäller på? Har en aning om vad ni kommer att tycka om det här.
Eller ska han göra slut? Bara dra därifrån.
Med orden.
Ja, fruktansvärt. Ja. Alltihopa.
Du tycker det helt enkelt? Rakt upp och ner just
nu. Men det går ju inte. Vad han än gör så gör han ju tydligen fel. Vad älskar hon då? Det blir ju jättekonstigt alltihopa.
Han kanske ska fråga henne det. Mm.
Älskar du mig, och vad älskar du hos mig?
Exakt, vad är det hos
han
mig
ska
du
inte vilja göra om den man är ihop med och kär i.
Nej, det kan man inte ens.
Nej.
Nej. Vad säger Hasse om det här?
Nej, men jag är generellt emot vuxna människor som säger åt andra vuxna människor vad de ska göra och inte göra.
Och,
är det så att
och
man
ändra på.
Och ändra på och sådär. Nej, nej. Och när du hackar så
låter kniven för högt.
Det är ju någonting annat.
Det är någonting annat som spökar här, och jag tror att han ska tänka på den linjen som Linda inne på här lite. Han låter ju inte heller glad i det här. Minsta grej, tittar man på klockan så är man, men det kan man göra för att se vad
den
visar också. Det låter inte friskt, tycker jag.
Det känns som ett miserabelt.
Ja, verkligen. Njut, han är tänkt, han är pensionär i så ung ålder, njut. Gör precis det du vill göra.
Jo, han verkar ju ekonomiskt oberoende nästan.
Gå och spela golf eller träna eller åka iväg.
Hitta en ny brud.
Ja, precis. Hitta en annan som är pensionerad.
Jag tror att hon är avundsjuk faktiskt.
Ja.
Men då är man väl inte heller kär.
Nej, kär tror jag tror hon kan vara kär, men hon har ett extremt kontrollbehov som hon inte ens fattar själv att hon har.
Inte bra.
Och han, får du att tro att hon är kär?
Eller så blev de bara över.
Därför att Nej,
förlåt.
Som du och jag menar.
Det är dags nu. Åh, flörten är igång.
Nej, men jag tror att det här är... Oh, gud, nu kanske jag kommer få skit för det här. Men jag tror att det är en lite så här kvinnlig grej att ha det här kontrollbehovet. Att man vill liksom förändra mannen. Han, gör inte så, gör si, gör så. Och jag vet inte, men jag får en vibb av att det är ett så här lite... kvinnlig grej att hålla på så. Det måste man lägga av med. Mm. Han måste sätta ner foten och bara you better stop.
Men varför skulle det vara en kvinnlig grej? Det där måste Josefin utveckla. Jag, på vilket sätt skulle det vara en kvinnlig grej?
Okej, jag kan utveckla på det viset att om jag tittar på mitt eget liv och på mig själv och även mina väninnor, så ser jag att det är lätt att hamna i den follan.
Alltså, har du varit sån?
Jag tror att jag har det draget, och det är något som jag inte är så stolt över. Jag har liksom jobbat på det också.
Kan du ta ett exempel? Hur
till exempel så när man blir förälder och man är mamma och man tycker att man gör allting perfekt med sitt barn, och så försöker pappan kliva in och göra grejer, och så säger man nej, men gör inte så, så sätter man inte på blöjan, och nej, nappflaskan du måste rengöra på det sättet, eller ja, du lägger honom fel i barnvagnen. Man håller på sådär. Som tur har jag fått två barn, och du Linda har ju tre, så du har ju fått ytterligare en chans att liksom jobba bort det där, om du ens har haft det. Jag har haft det, men det är det jag menar, att man när det börjar bli dåligt i relationen så lägger man det på mannen.
Det kan faktiskt vara irriterande att inte få göra det på sitt pappasätt faktiskt.
För ja, det brukar bli väldigt jag. Men jag älskar pappasättet. Ja, vad är pappasättet? Jag vet inte ens vad det är.
Nej, men det är på ett annat sätt. Ja. Alltså du brukar ett pappasätt. Ett annat bra sätt.
Det är det. Och det är det man lär sig. Men här är det ju, ja, det är inte ens några barn att prata om. Så därför måste han i alla fall en gång sätta ner foten och se om hon kan sluta. Och sen då, om det inte funkar, kan de göra, eller då får han göra så.
Jag tror att kärleken saknas i det förhållandet.
Tror du det alltså?
Från hennes sida.
Det är hårda ord från Linda.
Hon hittar bara fel på honom. Det känns jättetråkigt.
Okej. Magnus, det här är hårda ord för att höra. Fast... Och, sätt ner foten och funkar inte det så gör slut.
Hon ska älska dig för den du är.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lotta. Min man fyllde år för ett par veckor sedan, och då fick han en ullrock i present av sina syskon och föräldrar. De hade noterat att han inte ägde någon rock och ville ekipera honom med en fin rock. Jättesnällt förstås. Men tyvärr är rocken riktigt ful. Jag avskyr den och äcklas nästan av tanken på att min man kommer ha den på sig när vi ska vara finklädda. Min man bryr sig inte så mycket, han är inte intresserad av kläder och kan följaktligen ta på sig lite vad som helst. Han ser inte problemet som jag ser och vill inte kränka sin familj genom att byta rocken. Men jag vill inte gå uppklädd och fint i middagen med den här ullrocken bredvid mig. Vad kan jag göra? Undrar Lotta. Vad säger Hasse Brontén?
Jag har den perfekta lösningen. Den här är ultimat lösning. Mm. Jag köpte nämligen en väldigt snygg jacka.
Tycker din fru inte det eller?
Nej, det är dit vi ska komma. Jag köper då en väldigt snygg jacka. Säg så här: älskling, nu blir det modevisning. Sätt dig i vardagsrummet. Så går jag och sätter på mig den här jackan då och kör mina bästa liksom catwalk moves, va?
Du har gjort det här på riktigt?
Jag har gjort det här på riktigt, va? Okay. Glider in och jag ser hon tittar på mig, min sambo tittar. Jag får inte det här glittret i ögonen som man ska få när man ser den här jackan.
Det var allt annat än glitter du
visade upp. Det var liksom...
Och du hade kläder under, så det var inte så att du kom in och skulle...
Nej, det var en riktig sån jackmodevisning. Ja. Va? Mm. Jaha, så vad hände här? Jag såg ju depression i hennes ögon. Och det är en så snygg jacka. Och den var dyr, var den också. Och sen säger hon så här: nej, det här är inte bra. Nej, så jag var fint.
Det här är inte bra. Ja.
Mitt ex har en sån. Och det var inget snack. Jag gick tillbaks dagen efter och då säger han, för jag sa ju till säljaren, vilken härlig jacka, den här är ju klockren, den här ska jag ha. Ja, så kom jag tillbaka, han bara, vad händer, ska du ha tillbaka den? Hennes ex, han bara, ta hit den ska bytas, ta hit. Det var inget sån fråga.
Men det är lite en annan grej, för det är liksom emotionellt personligt för henne.
Ja, men då kan hon inte säga, det är det jag menar. Hon ska säga att hennes ex hade exakt den här rocken. Mm. För då vet han, varje gång han sätter på sig rocken, då tänker hon på sitt ex, och det vill man ju inte. Nej. Så det är löst. Nej. Problemet är löst.
Mm, okay.
Det är en smart lösning.
Vad säger du?
Ja, först reagerar jag, för jag tycker att det är lite fjantigt att hålla på och så här, jag kan inte gå bredvid honom för att han har den där ullrocken.
Hon använder ordet äckligt, det är jättekonstigt.
Ja, alltså det var äckligt. Alltså det var väldigt så här, men gud, vad fan... Alla kanske inte tycker att du har så snygga kläder. Alltså jag tycker att man ska få ha på sig det man vill, och jag tycker att han ska få ha sin ullrock.
Om andra sidan, han vill ha den.
Ja, och vilket han verkar vilja. Mm. Och han bryr sig inte så mycket och sådär.
Har inte du sagt till någon i något förhållande, partner, liksom att det där är inte snyggt?
Jo, det har jag. Mm. Och då säger jag det bara rakt ut. Då säger jag bara, det där är...
Men om ni ska gå tillsammans, det där, jag vill inte att du har det där på. Om jag ska på mig det här, du ser ut som en pajas.
Jag vet, och så blir det bråk. Ja,
det. Nej, kan en kille säga det till en tjej? Du säger som en pajas.
Ja, nu säger bråk. Du att du har sagt det till någon, ja. Någon kille. Ja. Den här tjejen har ju samma dilemma. Hon ja. Känner ju exakt. Så inför den här killen. Mm.
Ja, men ja. Som sagt, man mognar. Ja.
Så, jaha, man skär så inte längre sig. Säger du till någon att man inte var på sig. Någon,
ja. Men varför hon skäms ju över honom? Varför gör hon
jag skulle vilja se den här ullrocken. Det är nummer ett. Alltså, hur ja. Äcklig kan en ullrock vara?
Det kan vara det... ganska äcklig, men
det är äckligt också.
Kan bli en bakterie här.
Jag ja. Tror att hon gör en för stor sak av det. Om han inte bryr sig och hon bryr sig jättemycket. Frågan är hur mycket egentligen familjen bryr sig. De har säkert bara köpt något som de tror att han ska gilla. Mm. Om det visar sig att någon, hans fru, inte gillar den, har de säkert ingenting emot att han byter den mot en annan rock.
Men alltså, varför ens gå så långt? Det vill bara säga så här, om du har på dig ullrocken, då vill inte jag gå ut med dig.
Jag
vill
då gör jag slut.
Jag vill inte synas med dig om du har ullrocken, så enkelt. Han kan väl ha den när han går...
Ska hon säga det rakt upp och ner?
Alltså? Ja, alltså han kan ju gå och handla i den eller träffa kompisar.
Men varför ska hon bestämma vad han har på sig?
Han nej, bryr sig ju inte och hon blir äcklad.
Han tycker väl att den är lite småfin kanske.
Jo, men om man tycker det är jobbigt, om de ska gå på en social tillställning och hon bara känner att gud, det här, alltså han ser för jävligt ut, fråga mig inte varför. Jag menar, hur farlig kan en ullrock vara?
Har du bytt ställning nu? Jag undrar, vad tyckte du egentligen i det här?
Nej, men det är jätteschizofrent, för jag tycker att han ska få ha sin ullrock kvar. Det är det jag säger.
Alltså, jag tycker att han kan ha den
när så, han är själv eller kompisar.
Okay. Ja, klart.
Det är det jag säger.
Men ska man behöva ljuga och hitta på? Man kan ju också, jag tycker också att du hade en fantastisk lösning. Alltså, jag tycker verkligen det. Men det härligaste är ju om man kan vara lite
absolut.
Ärlig.
Vad hade du sagt, Linda?
Jag hade sagt, snälla, jag avskyr den där rocken. Jag gör verkligen det. Mm. Kan du tänka dig att vi byter den mot en annan för min skull? Jag älskar dig, ditt kött och blod och allt det andra. Men kanske inte just i den rocken.
Okej. Okay. Alltså, jag älskar dig inte om du har den rocken på.
Jag kom precis nu på vad jag gjorde när ett ex till mig hade så jävla fula shorts. Jag blev helt tokig.
Kolla, nu kommer
det. Han vägrade ju såklart lyssna på mig. Min reaktion på det, vilket var ganska bra tycker jag, det var att jag själv tog på mig något jävligt fult som han skulle få skämmas över. Så gick vi ut tillsammans då som två riktiga fulingar. Alltså det är ganska kul.
Ja.
Alltså och det funkade ganska bra. Mm. Så att det är det andra tipset, eller tredje då, att hon spökar ut sig så han får skämmas för
men
henne.
Men vet du, jag tänker så här, om han vet, och får jag bara säga en sista lite snabbt.
Absolut sista, ja.
Man vill ju att den man älskar och är ihop med ska tycka att man är fin. Det vill man ju faktiskt. Mm. Och när någon för en gång skulle säga någonting, vilket händer ganska sällan, upplever jag i alla fall, att ja, tycker du att jag är fin här? Ja. Då vill man ju faktiskt inte gå ut i det.
Nej.
Ja, okay. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Carl. Jag har en märklig fetisch, men vet inte hur pass allvarligt det här är. Allt började i slutet på gymnasiet. Jag var på en fest hemma hos en polare och hans tjej. I badrummet stod tvättkorgen och hans flickväns använda stringtrosor låg högst upp. Jag luktade på dem och tänkte på min kompis tjej. Sen fortsatte jag festa. Detta har sedan hänt flera gånger hos olika kompisar. Jag får en sån kick av att lukta på använda trosor. Ibland har jag även stulit med mig trosorna hem. Det är ju ett ganska harmlöst brott, men ibland får jag dåligt samvete. Jag vet inte hur onormalt det här är. Borde jag söka hjälp och försöka sluta med trosluktandet? Undrar Carl, the sniffer. Vad säger Linda?
Jag tycker att folk ska få vara ganska perversa om de vill, så länge det är ofarligt. Men det här är ju på något vis ett gränsfall. Eftersom han går in på sina vänners, flickvänners mest intima plagg. Mm. Och förmodligen så tänker han också på dem när han luktar på deras trosor.
Mm.
Och då kan jag tycka att det är att
det var konstigt att tänka på någon annan.
Gå lite för långt. Det är nästan så att det vore bättre om han var hemma hos någon som han inte kände alls och tog bara någons trosor. Han visste inte vem det tillhörde.
Mm. Men och så han måste ha en visuell lite. Bild sen när han går ut på festen och så.
Han kanske kan börja så här istället. Han går ut på Blocket och annonserar efter använda trosor som han är beredd att betala för. Och så vet han inte vem de är, de här kvinnorna.
Det finns ett autenticitetsproblem där. Han kan tro att det där är
jag tror till och med det finns en
doft.
Alltså han är ju lite småpervers.
Ja.
Är han ju faktiskt.
Absolut.
Men han måste få gå igång på det om han vill, men kanske inte sina
kompisar.
Ja, kompisars.
Men, det är
liksom en integritetskränkning här.
Ja, det blir det.
Det blir det.
Ja.
Men det
även om inte någon annan får reda på det.
Nej, men precis. Han är ändå inne i en sfär där han inte
han
ska...
Han känner ju han det själv. Han har dåligt samvete.
Precis, det är därför han skriver till oss. Och vi ska ju givetvis hjälpa honom. Men Linda...
Är det brottsligt, Hasse Polis?
Nej, jag tror inte att det är brottsligt. Mm. Ja, när han skäl dem såklart är det brottsligt. Men inte själva snifferiet tror jag inte är brottsligt.
Det kan det inte vara.
Styr du och sniffar det?
Nej. Det känner du.
Det är inte brottsligt.
Men det finns en variant här. Jag skulle vilja säga en variant. Vi gjorde ju en roast av Frank Andersson. Och då var Puma Swede med i panelen. Mm. Och hon är ju då
porrskådis.
Hon säljer sina trosor. Och då vet han ju faktiskt vem det är också. Då får han en relation till den här personen. Vet hur hon ser ut. Och kan köpa trosorna då. Det är ett exempel. Finns säkert fler man kan köpa.
Hon vet om det känns mer okej.
Ja, då är det mer okej. Och sen är det en win-win. Hon tjänar ju lite pengar på det.
Det här är en jättebig business i Japan. Mm. Det är inget ovanligt alls. Så att han är inte ensam om den här fetischen. Och sen så
det är ju 100 miljoner japaner.
Jag tänker mest så här, shit, för jag har verkligen min tvättkorg i badrummet och min hjärna gick igång nu och bara nej.
Hur många av mina kompisar har varit där och sniffat,
men,
tänker du?
Eller hur? Alltså man har ju ingen aning.
Har du stuckit ut en trosa i någons liksom ficka när de har gått hem eller någonting?
Ja, mycket mer. Jag håller inte reda på alla mina trosor, men jag får väl ha en så här liten mini-tvättkorg någon annanstans så här undangömd för bara trosor liksom, som kan bli en riktig gött gömma om man hittar den så att
där
säga.
Där man lägger snusen.
Eller ställa dem i hallen i en korg och så en skål bredvid där man kan lägga en slant och så får man ta med ett par och så lägga en slant.
Det är en sån vändningmaskin, då pratar vi Japan. Där köper man ju faktiskt använda trosor i sådana här
vändningsmaskiner.
Ja, de gör ju det. Men, nej, men jag tycker verkligen att han ska sluta sniffa på kompisarnas tjejers
trosor. Där är vi eniga.
Ja. Stop doing that, men å andra sidan det är ju en ganska så här oförarglig fetisch. Och det är väl klart att man måste kunna hitta lite använda trosor och köpa från någon som är beredd att sälja. Alltså jag vet inte vad jag ska säga.
Jo, han skulle sätta ut en annons på Blocket.
Ja, jag och annonsera och efter samtidigt så tycker jag att det är lite nasty. Alltså, för jag tror att det här kan få kanske då, vad vet jag, så att unga tonårs brudar och bara
börja
så här,
lukta på fyllingar.
Nej, absolut inte. Nej, det kommer nog aldrig hända. Men, nej, men att kanske sälja sina trosor då för att få en slant liksom, och det är ju lite nasty. Men nej, man vill inte...
Det har du rätt i, nu håller jag med dig på sitt död. Det tänker jag också. Han ska köpa dem från Puma Swede. Vad heter hon?
Puma Swede. Eller från dig. Du verkar ju vara beredd att sälja dina gamla äckliga kalsonger.
Absolut.
Så har du ju stringtrosor han gillade.
Ja, precis, det var det faktiskt. Men använder du också Hasse?
Ja, till och från. Alltså, jag
alltså,
inte
fan. Nej, till och från.
Okay. Till och från.
Jag tänkte på en annan grej här. Ni kom överens om i alla fall att han ska egentligen gå längre och acceptera sin fetisch och annonsera på Blocket.
Ja, men den är ju laglig,
är laglig
och ganska
och
oskyldig
och
egentligen.
Och sluta att göra det här nära sin vänkrets.
Ja, det måste han sluta med.
Och sen så en till liten detalj här nu. Att skriv på Blocket eller vart du nu kommer att annonsera att du vill inte betala för det här. Du vill bara ha gamla trosor. Så, alltså, sista gången man använder dem, precis innan man slänger dem i papperskorgen, bara nej.
Men vem skulle Idas göra det? Josefin, skulle du Idas göra det?
Nej, men nu, alltså då är det ju...
Han skickar också frankerade brev. Alltså du sätter frankerat och klart. Du bara lägger dem in och lägger dem på lådan. Alltså,
missionshjälpen, man vet inte hur många som sniffar det här.
Okej, det här är en jättekonstig grej. Men han skulle kanske eventuellt kunna fråga sina kompisar.
Ja, men...
Om det är okej.
Nej.
Kan jag få?
Nej!
Jag skojar givetvis.
Okej, tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lina. Tack för ett bra program. Jag har legat med en kompis till min nya pojkvän. Det var innan jag hade börjat träffa min kille och det var inga känslor inblandade mellan hans kompis och mig. De är inte så nära vänner och det är inte säkert att han kommer få reda på det här från kompisen. Men jag har lite dåligt samvete ändå. Jag har inte gjort något fel, men det jobbiga är att jag inte sa något när vi började träffas. Nu känns det som en stor grej om jag tar upp det och jag är rädd att min nya kille blir arg. Samtidigt så gnager det i mig att han kanske får höra det på omvägar. Vad ska jag göra, undrar Lina. Vad säger Linda Lindorf?
Ja, varför skulle pojkvännen bli arg? Man har ju haft ett liv innan man blir ihop. Det är inte så konstigt.
Men varför berättar du inte första gången när vi träffades?
Men man sitter inte på första dejten och säger, du, jag har legat med honom och med Kalle och med Thor och din bästa kompis Adam. Hur stör det dig?
Ja, men ett exempel.
Men alltså, herregud, det kan väl få komma pö om pö om man har såna sexuella äventyr med någons kompisar. Okay. Men jag menar att hon ska berätta, det tycker jag är absolut självklart. Mm. Men hon ska inte alls ha ångest för att hon inte har gjort det än.
Nej. Nej. Mm. Det går alldeles bra att göra nu. Vad säger Hasse Brontén?
Nej, men det är mycket kloka ord här från Linda. Men så här är det ju, man har ju ingen som helst vad ska man säga, skyldighet att redogöra för sina tidigare eskapader i sänghalmen.
Men om det är en kompis?
Absolut, men man är inte skyldig. Och sen kan det vara så, dyker den kompisen upp och det kan vara ett smidigt läge, så kan man ju droppa det då, va? Om man känner att det är lämpligt. Annars så tycker inte att hon behöver, men jag förstår att
det är inte så farligt att berätta heller.
Nej, det är inte så farligt. Och egentligen, jag tycker att en viktig grej när man då blir ett par kanske, att man innan har pratat om det här, precis, att jag har haft en historia. Mm. Om du har problem med att jag har legat med någon annan,
jag är inte
annan,
oskuld.
Ja, precis. Så har vi ett problem gemensamt. Mm. För att är du väldigt, kan inte du ha det i din tankevärld, så blir det väldigt jobbigt. Jag tror man ska ta det först. Det är jätteviktigt. Sen kommer man på att hon är ju jätte... Eller han
är
det
någon som tycker att det är konstigt att man har en historia?
Ska jag,
det finns en annan problematik i det här. Det är att det är en vän till pojkarna.
Jag förstår det. Och det är, grejen, och det är egentligen inte värre, tycker jag. Utan det kanske tyder på att hon har ganska schysst smak, om det är någon i samma bekantskapskrets.
Jag tycker att det komplicerar lite grann. Vad säger Jossa?
Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker att hon så fort som möjligt ska prata med den här kompisen och bara, hörru, vi ligger lågt om den här grejen. Eller hur?
Varför?
Låt nu Josefin prata till
plats. Det tycker jag. Nej, men jag tycker det är onödigt. Jag menar, om de hänger mycket, hennes kille och den här kompisen.
Alltså, det var ju inte nära kompisar, det sa.
Det var inte jättenära kompisar, men det var ändå kompisar.
Ja, just därför så tycker jag ännu mer då att han inte behöver få reda på det. Verkligen inte. Alltså, vadå? Det var en gång och liksom...
Och det
var
inga känslor inblandade och sådär.
Nej, precis. Och jag tycker det är bara onödigt. Det är som att liksom strö salt i
fast
någonting.
Fast ringa, och då blir det någon sån här smussel. Vad är det, någonting du försöker hemlighålla?
Nej, men man behöver inte ringa. Men om de råkar ses alla tre och så bara... går killen iväg på toa, då kan man bara
säga att jag har haft sex någonsin.
skicka en lapp
sen avslöja inte.
Men varför ska man kasta det i ansiktet?
Jossan här nu.
Nej, vi gör rollspel.
Nej, men varför måste man liksom
prata om det? Vi är kritiska på ett roligt sätt.
Inte sexen, så här, det är någonting man har för sig själv. Måste man hålla på bara säga till
för sig själv? De var väl uppenbarligen två här.
Jo, men varför måste man säga till sin kille, jag lägger med den.
Det är alltså, inte en helt ovanlig fråga. Hur många har du legat med? Och då kanske man har legat med 40, men då säger man 10. Eller så har man legat med 10, då säger man 2.
Ja, men om det är
har du legat med någon som jag känner, ska man ljuga då? Eller så här, nej. Men jag tycker det är inte så hemskt.
Det där är annan säger, för om hon frågar, eller om han frågar, så ska jag, är det någon jag känner? Mm. Då kan man ska säga det. Men bara out of the blue, måste han säga det?
Låter jag kanske lite slampig, men gör det verkligen någonting att man har haft sex med andra och flera stycken?
Nej,
för
vissa
man
killar kan tycka att det är asjobbigt. Och så kommer det störa honom. Varenda gång han träffar den där polaren så kommer det... störa, det kommer gnaga honom. Det är så himla onödigt.
Varför? Jag är noll sotis. Jag är soft med det där.
Ja, men ni är så himla perfekta, men alla kanske inte är det.
Just på den här punkten.
Men det handlar inte om perfektion. Det handlar om hur man är och förhållandet till sex tidigare relationer.
Jag tycker ligg lågt. Alltså, det
ligg lågt,
jag
tycker Jossan, Hasse och Linda tycker att du ska berätta det, för det är ingen biggie.
Ja.
Tack. Hej Dilemma-panelen, min bror har en flickvän som brukar sova över hos oss. Vi bor hemma hos mamma och pappa, men min bror jobbar. Jag går i gymnasiet och det gör hans flickvän också, vilket gör att vi spenderar mer tid hemma än min bror. Nu under höstlovet har det varit outhärdligt. Hon har börjat prata med mig mer och ser mig som en kompis. Jag har egentligen inget emot henne, hon är gullig och snäll. Men jag gillar att vara själv och det känns ansträngande när hon hela tiden vill socialisera. Ska jag berätta för henne hur jag känner eller ska jag ljuga och säga att jag mår dåligt och måste vila på mitt rum? Jag vill ju kunna röra mig fritt i mitt eget hem, men vill inte såra henne genom att säga att jag inte vill umgås. Vad ska jag göra? Undrar Elinor, du fick så mycket piska sist, Jossan, så du får börja.
Ja, men det vet vi alla att jag ändå har rätt, va? Mm. Nej, men oj, den här tycker jag var en svår nöt att knäcka. Otroligt jobbigt att ha en person som håller på och hänger efter en i ens eget hem. Mm.
Har gjort det till sitt hem på något
ja,
sätt.
Ja, alltså jag tycker att hon bara ska bete sig tråkigt mot henne.
Mm. Ja. Det är så sköna lösningar.
Ja, men alltså bara vara kort.
Frys ut henne.
Ja, kort i tonen och trist och verka busy och liksom ursäkta, vad sa du? Nej, men jag håller på här med något annat. Alltså bara vara disträ och låtsas som att hon liksom bara är något jobbigt i periferin.
Så glöm inte gå scenskolan först så att det är riktigt trovärdigt.
Nej, men alltså jag tror att det är enda sättet här att få henne att fatta på ett schysst, inte så schysst, men ändå ett sätt.
Elinor, var dryg. Ja. Vad säger Hasse Brontén?
Alltså, jag tycker det räcker med att hon säger så här. Jag tycker du är schysst, du är min brorsas flickvän, så var det va?
Mm.
Stämmer det?
Mm.
Ja.
Mm.
Men ibland vill jag vara för mig själv. Om jag går in på rummet och liksom försvinner, så innebär inte det att jag hatar dig, men jag vill vara för mig själv. Och jag tycker det är viktigt att vara för mig själv. Ibland när jag är här ute, bara säg det rätt ut. Jag tror inte det är så stor... Börja så här fejka skada och...
Fast vi gör ganska mycket i Sverige för att undvika konflikter.
Ja,
så.
jag vet. Vi
men
gör
det behöver inte vara en konflikt. Jag är lite grann inne på din linje här ändå. Kan man inte bara säga det? Jag tycker om att vara själv ibland.
Mm.
Du är jättegullig, precis som hon har skrivit. Men jag... uppskattar egen tid.
Kommer inte förändra någonting.
Nej.
Nej.
Du tror inte varför det?
Nej, för att den
hon
här...
kommer följa med in på rummet.
Ja, hon kommer bara, jaha, ja, nej, men jag förstår. Och så nickar de och så, vad skönt, bra. Och så kommer det gå två dagar.
Du har
dagar.
Upplevt det här. Det känns som att du har varit med om detta.
Kanske.
Men annars får hon väl ta vägen via sin bror då. Mm. Och säga det. Jag skulle uppskatta att du sa till din flickvän att hon inte ska vara här när du inte är här. Vad gör hon här då?
Mm.
Ja, vad gör hon där?
Ja, vad gör hon där, kan man undra. Ska hon fråga ut henne? Vad gör du här när inte brorsan är?
Nej, men hon kan ju be hennes bror kanske ta det först.
Ja, det är intressant. Hon
vill
ta
ju
det.
Inte förstöra deras relation heller. Hon vill ju inte vara otrevliga syrran som motar bort flickvännen. Så brorsan blir ledsen.
Nej.
Hon kan ju bara lufta det här med brorsan och säga, vad ska vi göra? Så här känner jag.
Och samtidigt fejka någon form av...
Och sen fejka.
Sen fick en knäskada.
Nej, men bara dissa henne bara.
Dissa henne?
Ja, dissa henne, för att hon har ju ingenting att förlora på det. Och då kommer ju brorsan... kommer ju bara med, hon kommer
på
känna,
deras bröllop kommer det kännas lite krystat.
Ja, men då kanske man skaffar något eget att bo i. Nej. Usch, bort med henne.
Jag utnämner Jossan till segra i detta och håller helt enkelt lite grann med.
Janne sitter eller chockade bredvid och undrar vad som har hänt.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Roman och är 44 år och har kämpat med social fobi i större delen av mitt liv. Det dröjde 38 år innan jag hittade kärleken, men idag har jag en härlig familj. Min sociala fobi har blivit bättre men är fortfarande en stor del av mig. Problemet är framförallt på jobbet. Jag jobbar i en chefsposition på restaurang där många i personalen är unga. Jag älskar matlagning och min chef säger att han är nöjd med mitt jobb. Men vi har hög personalomsättning och jag tror att det beror på mig. Folk tycker inte att det är så roligt att jobba med mig eftersom jag inte gillar att prata i onödan. Jag har försökt mig på kallprat men jag får ångest av det. Ska jag tvinga mig att bli mer social för att mina kollegor ska må bättre? Undrar Roman. Vad säger Hasse Brontén?
Det här är ju inget problem som någon av oss tre har haft. Rent spontant.
Kan ni tänka in i Roman?
Jag försöker ju tänka mig in i det här. Och det känns jättejobbigt. Jag är ju den som har fått hålla ner. Och jag har ju bättrat mig på att liksom prata mindre. När jag var yngre så var jag alltid den som pratade lite för mycket och tog lite för mycket plats och sådär. Men jag tror faktiskt att lösningen för Roman är att öva på att bli lite mer social, att interagera lite mer. Och man märker själv att det är så tydligt att han känner att det är han själv som påverkar känslan på jobbet, så måste han nog bidra lite grann själv där.
Mm.
Hur man gör och hur man går tillväga. Man går till en pratcoach som heter Josefin. Som är expert.
Josefin Krapper, vad säger du om det här?
Nej, men faktum är, jag kommer att tänka på en grej nu lite som, alltså, när man är programledare så och ett lite känt ansikte ut som vi alla tre. Så kan man, eller jag kan i alla fall ibland känna vissa dagar så att jag orkar inte bjuda på mig själv, och då vill folk gärna döma det som att man är bitchy eller divi eller sådär, för att man utåt då i olika medier är så här, som man är härlig och glad och tjo och tjim liksom.
Finns det ingen Mikael och Kamas, finns det ingen mening liksom?
Lite så. Nej, men jag bara kände så här att han måste ju få vara sig själv. Jag tycker inte han ska tvingas på att vara social och härlig. Däremot så tycker jag att det är viktigt att han informerar alla sina anställda om hur han är vid olika tillfällen. Jag vet inte, antingen precis när han anställer dem eller att han har möte med dem och förklarar. Jag är sån här, när jag verkar lite sån, då betyder det egentligen inte att jag är sur. Alltså att man bara förklarar det. För när man vet hur någon är, att någon har ett beteende som inte är så farligt, då brukar det vara lugnt.
Vad säger Linda?
Ja, men ett par olika saker. Dels att de har hög omsättning, det har man väl oftast i restaurangbranschen också. Med unga människor tänker jag, det är korta anställningar och sådär. Det kanske inte är hans fel.
Nej,
att folk kommer och går sådär. Så han kanske tar på sig för mycket i det här. Mm. Det kan vara ganska skönt att inte alltid prata. Det kanske till och med så att folk gillar att han är tyst. Så länge han inte verkar arg och sur. Så. Men sen så också en sak till. Fobier går ju att bota. Mm. Man kan i alla fall förbättra situationen. Fobier är ju tufft för många. Men det går ju att bota. Om man vill. Så han kan ju successivt. Och det gör man ju genom att utsätta sig för det. Så att i och med att han börjar prata och umgås med människor som vill prata, och han pratar lite grann hela tiden, lite mer, då kan man förbättra situationen. Mm. Det säger de som vet.
Ja, och sen tror jag väl också det här med kallprat kan man väl hata fast man pratar mycket. Alltså många i vår bransch liksom, med komiker och sådär, de är ju ganska tystlåtna privat så att säga. Men när de står på scen eller när de har någonting specifikt att säga, då är de väldigt pratglada, så alla tror att de är pratglada. Jag gillar inte att kallprata själv alltså. Men jag ser det inte som en social fobi. Det är mest liksom att har jag någonting att säga så pratar jag gärna.
Men jag tror att det är viktigt också lite det som Linda är inne på. Det här med att, så att Roman inte tror att han är. Jag tror det är viktigt att ta reda på om han är problemet eller inte är problemet. För att gå och belasta sig själv med
han har lite hjärnspöken tror jag.
Ja, den felande länken. Det är ju inte en skön känsla att ha. Att han tror att, så det tror jag att han nog får fråga folk.
Ja, men förmedla ditt problem till de anställda och förklara. Men jag har det här problemet. Och sen jobba på att också förändra sig själv. Så att man, ja men lite det här mötas på mittet. De anställda förstår, han är lite sån och han jobbar på att bli lite mera social. Ja. Så kanske det blir bra.
Men det finns ju ingen kritik än. Det är inte så att de anställda har sagt att vi tycker att du är för asocial. Det har ju ingen sagt. Utan han tror ju det själv.
Det faktum att det är stor omsättning på företag har inte med det att göra. Säkert.
Behöver
inte alls ha med det att göra. Så släpp de hjärnspökarna och var det själv, Roman.
Ja.
Hejsan, dilemmapanelen, jag heter Elisabeth och har ett jobbigt dilemma. Jag är nästan säker på att min pappa är, eller i alla fall har, varit otrogen mot min mamma. För cirka 3 år sedan när jag bodde hemma så hittade jag opassande sms mellan pappa och hans 25 år yngre kollega. Det var sms där de pratade om att bada nakna tillsammans och att han hade en pigg guleböj att erbjuda. När jag konfronterade honom sa han att det var en fjantig jargong de hade på jobbet och att det var oskyldigt. Jag ville såklart tro honom och lovade att inte berätta för mamma om han slutade. Jag har ändå inte släppt misstankarna helt och tjuvkikade på hans Facebook nyligen. Jag vet att det var jättedumt, men då såg jag att han hade skrivit med en tjej för cirka 1 år sedan saker som antyder att de har haft sex. 2 år efter att han hade lovat att sluta alltså. Han har alltså brutit förtroendet och jag skulle vilja berätta för stackars oanade mamma. Det jobbiga är att de började gå i parterapi för cirka 1 år sedan och det har blivit bättre mellan dem. Jag har inte sett några bevis på att han har varit otrogen mot henne sedan de började med terapi, men jag har ju bara kollat hans Facebook. Borde jag berätta något för mamma eller ska jag försöka glömma vad jag har sett och hoppas på att pappa har slutat? Undrar Elisabeth. Vad säger Jossan Kraft?
Nej, men gud, lägg dig inte i det här tycker jag. Möjligtvis konfrontera pappa i så fall. Om någon överhuvudtaget ska konfronteras.
Och avslöja att hon har tittat i hans Facebook.
Ja, i så fall får hon ju säga det. Jag... såg det här, vad betyder det? Men egentligen så tycker inte jag hon ska lägga sig överhuvudtaget. Om de nu har gått i parterapi och saker och ting har blivit bättre, ja men då så. Mm. Skönt. Alltså mamman kanske är lyckligt ovetande, och det där han håller på Facebook, det kanske bara är något chattande lite fram och tillbaka som han kanske behöver det där lite vid sidan om. Alltså jag tycker inte hon ska komma in där som någon så här rättfärdighetsmoster och bara hallå där. Nej.
Släppte Elisabeth, tycker Jossan, vad säger Linda? Lindof.
Fruktansvärt jobbigt dilemma såklart. Mm. Otrohet är hemskt fult, och även om det nu är jag måste ändå säga så här, jag tycker ändå så synd om mamman här. Mm. Man vill ju inte att någon man tycker om ska bli bedragen, och vet man om det så vill man att den personen på något vis ska få veta, men man vill inte heller vara taskig mot sin pappa, och om de kämpar med varandra, så det här är ju fruktansvärt jobbigt. Men på något vis så kan det också vara så att om han håller på runt omkring med andra kvinnor hela tiden, då blir mamman ett åtlöje också. Det här är ju jättejobbigt. Jag tycker på något vis att hon måste säga till pappan att du får ta jäklar mig tag i det här och fullkomligt strunta i allt. Annars kommer jag kommer att berätta allt. Och så får han på sig 6 månader.
Vad tycker du om att hon tjuvkikar i Facebook?
Ja, hon ska berätta det. Jag har snokat och jag har sett. För det här är min mamma som du bedrar. Och jag älskar min mamma. Och jävlar i den om du inte sköter dig.
Oj. Mm. Ja. Totalt diametralt motsats mot Jossan egentligen.
Ja. Jag tycker inte lite otrohet. Alltså, allvarligt behöver det inte vara, tycker jag. Alltså, ja.
Mm. Va?
Nej. Problemet här är ju, om jag ska kliva in här i mitten mamma? Här. Problemet är ju lite här att hon har ju liksom inget som skulle hålla i tingsrätten, som man säger som gammal polis. Det finns ju inga, men alltså det är ju inte klart. Att,
men vad är det som händer här idag? Alltså nu blir jag ju alldeles svettig.
Det är inte 100 att pappa var otrogen. Det finns absolut så kallade indicier, Linda. Mm. Och jag tycker, där håller jag ju med.
Hon måste ta det med honom först.
Mm. Och så här är det. Det här är inte okej att vara och snoka i någons telefon eller Facebook. Det är inte okej, jag gjorde fel. Men nu blev det så.
Är det olagligt?
Nej, det tror jag inte att det är olagligt. Men det är ju moraliskt fel att man har... Om jag lämnar min telefon här öppen så litar jag på att inte du ska gå igenom den.
Fast jag kanske tjuvkollar om jag har misstankar om dig.
Exakt, det gör det kanske. Du vet man ju så här, förhållanden när telefonen ligger så med glaset ner. Det är aldrig ett bra förhållande.
Men...
Oj, nu gick det upp ett ljus.
Men absolut, snacka med farsan. Lägg korten på bordet. Och sen kanske komma med ett litet sånt
ett minihot.
Minihot i sidan där att,
kalla det inte hot, men mer så här ett ultimatum. Mm. Du får skärpa till
det
dig.
Det låter som ett hot i mina öron.
Ja, men
vi kallar det för pappa.
Ja, men vem vet vad mamman och pappan har liksom kommit fram till i sin relation, och kanske med hjälp av den här parterapin och så vidare. Och sen är det ju så att jag känner i alla fall i och med ålder, och den här mamman och pappan är väl kanske till och med lite äldre än mig, hur man nu kan vara det, men att det här med otrohet.
De kanske har ett öppet förhållande, det vet inte dottern.
Men låt mamman då få avgöra om hon tycker att det är okej att pappan är otrogen i sådana fall.
Ja, men alltså, det finns grader av otrohet, och det finns olika sorters otrohet, tycker jag, som är mer eller mindre allvarliga. Så att jag känner
pappan
att
verkar haft sex med en annan kvinna.
Han verkar inte haft, alltså, han skrev att de har en pigg guleböj.
Nej, det var det här på Facebook.
Nödvändigtvis betyder penetration.
Nej, men det här på Facebook.
Det här är sms. Ja, Facebook.
Det andra, så mamma är kanske också otrogen, bara det att hon sköter det mycket snyggare.
Det vet man inte.
Men om man skriver guleböj, då är man dålig på nasty talk om man skriver guleböj.
Dessutom norrman. Det heter inte så på norska.
Kan man smaka på min guleböj?
Får jag bara säga en sista grej?
Ja, absolut, sista grej.
För dottern hade ändå först varnat honom. Mm. Och sen så gick hon in på Facebook och då såg hon nya tecken med en ny kvinna. Så att han håller ju på. Och han lyssnar inte på dottern. Det är någonting fishy.
Det är något fishy här. Okej, du tycker prata med pappa med hårda ordalag, tycker både Linda och Hasse.
Nej.
Lägg dig icke i.
Nej, get
Jossan.
A life.
Alltså. Låt mamman bli bedragen.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen. Jag har ett busshållplatsproblem. Jag åker buss till mitt jobb på morgonen och åker vid samma tid varje dag. Bussarna går bara en gång i halvtimmen, så jag kan inte ta någon annan buss. Sen några månader har det kommit en ny kvinna till busshållplatsen. Antingen så vet hon inte hur man beter sig eller så jävlas hon med mig. Nu när man kommer till busshållplatsen så bildas en kö där den första personen får gå in i bussen först och på så sätt har företräde till sitt plats och gentemot dem som kommer senare till busshållplatsen. Men hon ställer sig först i kö när hon kommer till hållplatsen några minut innan bussen dyker upp. Jag har försökt göra det tydligt för henne genom att titta argt, ställa mig obehagligt nära för att liksom knuffa iväg henne med hjälp av min privata svär, men inget går in. Samtidigt så finns det ju ingen skylt att hänvisa till, utan busskön är en oskriven regel. Så att det blir svårt att hänvisa till någon auktoritet här. Men vi är cirka 56 personer som känner oss väldigt besvärade varje morgon. Vad ska jag göra, undrar Cassandra. De har gallat ihop sig åtminstone. De har bildat en liten fackförening där. Vad säger Hasse?
Nej, men jag vet inte om ni har upplevt det här. Man tror ju inte att man är fostrad i en köskola. Men det är man ju. Som svenskar är vi ju det. Och ni kanske har varit i länder där det inte existerar köer. Och jag har känt hennes, Cassandras, frustration. När man tror att man är en gul linje vid en flygplats. Så tänker man, här ska man stå. Och så ställer man där som en väluppfostrad svennebanan. Och så bara folk bara springer förbi och tar för sig. Så det är väl lite den känslan hon har här. Mm. Så att det kan ju vara att antingen så är hon inte köuppfostrad i Sverige. Så man får säga så här, men vi kör den här varianten. Vi ställer oss så här och det har funkat här alla år. Eller så kör vi först in i bussen.
Ja. Okej, vad säger du sen?
Nej, men hon får ju ryta ifrån. Ställ det sist.
Ja.
Ja.
Varför grunt het gröt som Hasse säger? Ja. Bara så här, ställ det sist.
Ställ det sist. Nej, men det i och med att den här kvinnan, hon är ju så, precis som du beskriver, hon tänker, hon bara, jag ska in i bussen. Då får man ju vara lika brutal tillbaks när det gäller kösystemet. Mm. Arga blickar och sånt, det funkar ju inte.
Men ibland kan man säga att man ser att folk står i kö på fel ställe. Jag vet att bussen kommer lite längre fram.
Ja.
Så att jag ställer mig där. Så att jag är först i min kö. Så.
Ja, och då tycker jag att man
jag
får
visste
ta den
inte att det fanns busskör. Jag är den
du
där kvinnan.
Du åker bara taxi.
Nej, men jag lovar dig. Jag är den som går på först. Även om jag kommer sist.
Va?
Ja, helt säkert.
Jo, det finns...
Jag har inte fattat att det är kösystem. Ja, jag tänker sådana. Så här. Om de nu är fem personer. Det är fem som ska gå på bussen.
Det kanske är en jätteliten buss.
Vad gör de om hon smittar in före den här kvinnan?
Ja, men det
gör
kanske
de?
Bara alltid...
Det är inte olagligt.
Ska man tränga sig i kön med dem?
Nej, hon kanske inte fattar att det är en kö. Hon kommer en minut innan bussen kommer. Hon bara, dörren öppnas. Hon går på bara.
Fast Linda, tänk om det bara är typ en eller två sittplatser alltid lediga där på morgonen. Då är det ju ganska
nu gör ju du
att
problemet större. Du bygger ut det här dilemmat. Dilemmat var ju faktiskt inte det. Det var ju ändå att en person smet före. Hon kanske inte ens har fattat att hon har gjort fel.
Troligtvis.
Hon kanske var en sån som jag. Som, när bussdörren öppnas så kliver man på.
Ja, just därför säger man bara, Linda, ställ dig sist.
Men, sätt upp en sån där kölaps. Då får du ha en sån kölaps.
Ja, eller sån här köband som har på security checken. Att man går liksom
då får man
fram,
göra
tillbaka,
så.
Fram, tillbaka.
Men jag måste faktiskt säga en sak. Alltså, Göteborg till exempel, det är ju så genialiskt hur de gör där. Mm. Där öppnar de ju alla dörrar på de här spårvagnarna.
Ja, men där
så
är alla bara... goa gubbar.
Ja, och så är det bara att kliva på.
Så fort som möjligt, kliv på bara.
Ja, men det tycker jag är det bästa. Mm. Kan man inte bara börja med det? Måste bussarna hålla på att snåla på insläppet? Öppna bakdörrarna
också. Nej, det är bra. Det är bra.
Snåla på insläppet. Man ska skriva under på det. Det är bra. Öppna slussarna.
Snacka med busschauffören alltså.
Ja, men bara öppna det. Upp. Så alla kommer på snabbt och så bara åka vidare.
Ja, okay.
Kan man slåss inne på bussen istället?
Okay. Jag tycker det var ett ganska litet problem faktiskt.
Lite problem. Säg ifrån, sa Josefine först. Och sen tycker jag överhuvudtaget så ska bussarna sluta snåla på insläppen.
Ja.
Och vi får en helt ny tillvaro i det här.
Men det här med köer är ju nog sjukt också.
Ja, vi gillar köer innerst inne i Sverige. Tack så mycket. Vi är tillbaka nästa vecka igen, nästa helg. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Josefin Crafoord.
Tack så mycket, vad tiden går snabbt när man har kul.
Mm. Tack så mycket, Hasse Brontén.
Stort tack, jättetrevligt.
Tack så mycket, Linda Lindor.
Väldigt trevligt.
Och ni är hjärtligt välkomna i olika konstellationer. Men bara ni kommer tillbaka, det är så kul att ha er här.
Ja, väldigt roligt.
Och så mailar du in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se och Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemman. I panelen då Hasse Aro, Faro Groth och Alexandra Pascalido. Vi härifrån säger vi hörs nästa helg. Hej!
Hej då!
Hej då!